Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det här är en podd från L.
Vad krävs egentligen för att man ska få komma till underhuden med mig, Kakan Hermansson? Räcker det med att jobba på SVT, vara hudvårdsnörd och ha en podd om sekter? Nej, man måste också vara snygg och kul och intressant. Och idag är han här som är allt det, Alex Lettich. Välkommen till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Och vad heter det när man äter och så lyssnar folk på det?
Är det ASMR eller
ja,
MSAR?
Precis. Gabby, är du med? För nu ska jag göra ASMR för dig. Det heter inte.
BDSM.
Okej.
Okay. Är det nu som sker? Hör
du?
Men gud, du kan inte göra samma med mig. Jag har typ inte ätit på en vecka. Du kan liksom inte...
Det här...
Nu är det jag som sörplar på svart kaffe.
Oh. Men Alex...
Jag känner mig som Miranda Priestly i Devil Wears Prada.
Ja, men alltså, varför gör du 16 weeks of hell?
Karin Hermansson.
Jag är idel öra.
Jag gör den här otroliga fitnessresan för att jag vill i Pride-tåget i sommar kunna gå iförd speedos med en röv som två glasskulor på en grekisk gud. Och bli objektifierad av hela bögsverige.
You rang. Det låter exakt som jag. Utan att jag håller på. Men alltså, okej, okay, då vill jag bara säga...
Det kommer ju ställas in på grund av covid-19 då, men 100%. Nästa år.
Men ska du verkligen börja med det nu om du kommer ställas in? Alltså du kan ju börja med det om ett år.
Nej, men jag får väl åka utomlands till någon annan Pride-parada.
Alltså det kommer vara ännu värre där.
Tror du det? Alltså covid-19? Eller
ja,
bögar?
För de är ju helt efter oss.
Ja, perfekt.
Du bara tror att jag ska säga att det kommer vara ännu värre bögar där.
Mycket värre, mer
okay,
ytliga
bögar.
Okej,
men du vill visa upp dig. Är det så fel?
Det är det enda jag vill. Det enda jag vill är att en gång i livet bli objektifierad. Jag jobbade ju på Pride en gång.
Mm-hmm.
Kände inte vi varandra då? Nej.
Du har alltid varit 12 för mig. Så att...
Ja, jag vet. Nej, men det här var 2014 och jag hade precis flyttat till Stockholm. Och min första sommar så fick jag, innan jag skulle börja på Sveriges Radio, så fick jag extra knäck att jobba i den här sexleksaksståndet på Pride. Och det var tacksamt, kan jag säga.
Hur gammal var du då?
Nej, men då var jag typ 19-20.
Åh nej.
Svintajt.
En liten twink liksom.
Ja, jag har aldrig riktigt varit twink. Jag har sett ut så här sedan jag var 12 typ.
Ja.
Men ja.
Men inte
tajt, ung, fräsch. Ja. Jobbade med att liksom på riktigt hantera dildos. Ja. På riktigt var det jag gjorde.
Ja.
Mm, det var starkt.
Var det, ledde det till något eller?
Du menar en karriär inom sexleksakshandeln?
Nej, men alltså typ utbyta kontakter.
Nej, det gjorde vi kanske inte, men det var ändå, det ledde till en känsla av gemenskap faktiskt, ärligt talat. För jag hade ju aldrig, jag har ju fortfarande inte ens sett Pride-tåget. Alltså jag har inte ens gått och sett det gå förbi mig. Så att jobba på Pride var faktiskt väldigt stort för mig, för jag hade aldrig gått på Pride något år tidigare än när jag jobbade där.
Men jag menar, då var du ändå, alltså du kom ju ut tidigt, eller hur?
Ja, jag var typ 12-13 när jag kom ut från min vänta. Ja. Men jag vågade typ inte. Jag var för lite för rädd, tror jag, för att åka in till Stockholm och...
Från Uppsala?
Från Uppsala. Mm. Ta tåget 40 minuter och åka till Gärdes.
Ja, men jag fattar ändå att det kan ha varit... jag fattar det.
Ja.
Alltså det är ju ändå många sådana barriär, osynliga barriärer man ska komma över.
Ja.
När man är HBTQIA.
Och jag hade liksom inte heller så många vänner, eller jag hade typ inga vänner som var det när jag växte upp. Så det blev ju väldigt... Skulle jag åka dit själv då med mina straighta 16-åriga kompisar för att gå på pra? Alltså det var så främmande.
Ja, det är det man inte ska göra.
Nej.
Man ska ju bara åka dit och
hoppas på det bästa.
Leva loss liksom. Ja. Men du, vi pratar också att du var 12 när du kom ut. Och då
för mina närmsta, ska jag säga.
Inkluderade föräldrar?
Nej.
Nähä.
Det var kanske 2 år senare. Hallå? Förlåt?
Ja, men då var du ändå 14.
Ja, det var jag. Det var speciellt.
Men när du kom ut för dina... På ett sätt är det som att komma ut historier. Att jag är lite så... Jag vill bara att vi i HBTQ ska... Alltså det är som att jag vill att det ska vara ett separatistiskt rum.
Ja.
Att det är bara vi som ska få höra det. För att jag vill inte att typ straighta ska få höra våra...
Om hur det är
att... Nej, men jag vet att de ska gotta sig i det. Nej. Samtidigt som jag vill ju att de...
Ska lära sig.
De ska bara sitta ner och lyssna. Mm. Så det hoppas jag att ni gör. Nej, men hur var det när du kom ut för dina vänner?
Det var faktiskt väldigt bra, måste jag säga. Jag hade liksom nära vänner sedan jag var 10 från min klass då, som gick i. När jag var ett vårtsvins barn. Och så jag var tillsammans med min tjejkompis Paulina. Vi var ett par. Och så gjorde jag slut. Och så sa jag att jag kanske gillar killar. Då var jag 12. Och hon bara, jo men jag förstår det. Så här.
Otroligt.
Sen bar hon på det i 2 år. Och tills jag blev kär i min bästa killkompis, Gustav.
Åh, vad hemskt.
Som var den där fotbollshunkan i klassen. Som alla ville
Otroligt
ligga med, fast man inte visste vad sex var.
Att ni två var bästa kompisar.
Nej, men alltså, han
eller var det envägs? Han var
faktiskt bästis med mig också. Vill jag ändå påstå. Jag måste kolla upp det efterhand. Men det var verkligen så. Och jag blev kär i honom. Och så tänkte jag... Jag hade så svårt att läsa av... Alltså så här, efterhand var det ju såklart att han bara var vänskaplig mot mig. Men jag kunde så svårt att läsa av om han var kär i mig tillbaka. Mm. Man kan ju inte tolka de signalerna när man är 15 och typ dökär. Och har liksom inte stött på ifall det finns andra gays eller inte. Alltså riktigt.
Precis, men du vågar ändå erkänna det för dig själv.
Ja, gud, men jag har ju vetat det alltid. Det har väl du också gjort, eller?
Ja, men jag vågar... Alltså det tog så lång tid för mig att våga erkänna det. För jag var så här... Men värsta dampbarnet, såhär, tjock, helt fel. Vad värsta freaket. Jag kommer ihåg att jag bara liksom sköt det ifrån. Och jag bara, orkar inte vara en till sak.
Nej, jag fattar
orkar
precis.
Orkar liksom inte ställa till det.
Nej.
Orkar inte alltid...
För familjen och alla andra.
Ja, men också, jag orkar inte... Dels för alla andra, tror jag. Jag är uppvuxen med föräldrar som bara, om ni är lesbiska, kan ni säga det? Det är inga problem. Men ändå liksom, jag orkar inte vara den personen som var... Allt det där jobbet. Alltså, du vet,
ja, du hade alltid, allt med det.
Jag blev alltid utslängd från alltså fick kvarsittning. Ska jag vara tjock, ha kvarsittning och lesbisk? Alltså det, man orkar inte.
Nitlotten i livet.
Ja, men nit fucking lot. Men sen gick det ju rätt bra. Men alltså, ja,
det gick rätt
mycket
bra, får man säga.
Det var mycket på liksom Karins tallrik som jag inte orkade.
Men du har ju syskon. Var de likadana eller? Alltså inte att alla var lesbiska, jag menar bara att så här, var du den enda som hade a lot going for you?
Alltså hon var mycket mer så att, alltså jag var ju så super extrovert, hade massa kompisar och ovänner och liksom dampig. Hon fick liksom bara det bra från vara genom. Hon blev bara supersmart och hade några nära kompisar. Sen blev hon ju sjuk i cancer när hon var 14. Mm. Efter det blev hon lite mer outgoing. Alltså när hennes hår växte ut.
Mm.
När det växer ut är det som, inte för alla kanske, men ofta är det som, alltså det är som det finaste gethåret. Typ. Det finaste ullen från ett litet lamm. Och det färgade hon rosa och gjorde spikes av. Hallå? Nej, men det var... Nej, men det var också
väl mött,
så här, man var
bra
bara så
vårdat.
Glad att hon Perfekt. Levde. Man bara, kör din grej.
Gör vad fan du vill med ditt hår.
Ja, precis. Jag vet inte, jag behöver inte komma in på det här snyggt. Du är uppvuxen i någon slags frireligiös...
Precis.
...sekt, höll upp så här. Det får man inte säga.
Nej, men det är nog inte en sekt. Jag tror inte det kallas en sekt så, men...
Det är väldigt få... Min pappa är religionspsykolog.
Ja,
det är
väldigt, just det.
Vi har ju pratat mycket om detta hemma. Det är ju väldigt... Vänta. Det är också för att jag har läst teologi. Så nu. Det är ju väldigt få samfund som faktiskt är kliniska sekter.
Ja.
Alltså, jag tror inte ens... Är Livets ord en sekt?
Alltså, Livets ord är väl en sekt beroende på vem du frågar. För det finns ju vissa kriterier man ska möta. De skulle jag aldrig säga att de
Ebba
var en sekt.
Bestor.
Ebba, Carola, hallå?
Hon skulle ju verkligen säga nej.
Nej, men jag tror inte att Livets ord klassas som en sekt. Alltså, på samma sätt som man pratar om kanske Philadelphia Knupi. Knupi Philadelphia.
Ja.
Det var ju en pingstförsamling, liksom. Mm. Som klassas som sekt eftersom det uppfyllde alla krav. De blev ju, jag tror att de blev uteslutna sen nu, pingströrelsen eller vad man säger.
För pingst brukar man väl ändå säga att det är den lightaste av alla frikyrkor?
Ja, det får man ändå säga.
Att det är som crazy shit going on där, alltså.
Alltså, det är någonting med språk. Jag växte upp liksom med, när jag var liten så var min mamma, mina föräldrar var skilda. Mm. Mamma var ensamstående, de minst de första åren. Mm. Och då var jag mycket med min mormor, som avlastning. Liksom. Och då, mormor är ju så hardcore pingstvän. Så då fick jag ju alltid följa med till pingst. Och sen så blev mamma tillsammans med en man som också var väldigt troende. Och så gick vi mycket i den typen av kyrkor. Så. Och det gjorde ju någonting med en, skulle jag säga.
Men din mormor var hardcore pingst?
Alltså hardcore pingst. Mm. Och sen så flyttade mamma ihop med en man. Ja, det är hon. Mamma adopterad från Brasilien.
Mm. Det är något, är det inte någonting också från Serbien?
Pappa från Balkan, the perfect mix. Får man prata om mix? Rasar ingenting vi pratar om i den här podden. Hallå?
Det är min andra podd.
Bort? Ja, precis.
Nej, men jag tänkte att du var Brasse.
Med Kakan Hermansson. Ja, men det är jag också halv.
Ja, precis. Ja. Ja.
Nej, men så det var väldigt... det var ju mycket kyrka, kan man säga.
Men så, att, så från ung ålder så var du i det där... vågar jag säga homohatande samfundet?
Jag vill nog säga att det var jag skulle nog säga att det var det då, även fast jag inte själv förstod det. Och det är så svårt att prata om det, för det är liksom, det var ju ingen som sa rakt ut att det var fel eller omänskligt eller onaturligt, men det var ju ändå
en direktbiljett till helvete.
Raka vägen, expressbiljetterna, absolut. Nej, men det var väl kanske att det fanns en bild av hur kärnfamiljer skulle se ut. Man pratade om vad som var rätt och fel, moral. Och man förstod liksom att det var någonting som var fel. Och det förstod jag ju även hemifrån krasst, att det inte var liksom välkommet så.
Mm, hur förstod du det då?
Nej, men det var väl ändå kommentarer som fälldes ganska tidigt så, i min familj. Och det kanske var... Ja, homosexuella överlag. Man kunde se typ Gardell på tv och fälla så här, kommentarer. Vilket jag tror har gjort att jag inte tycker om någon Skadell. Lite oklart.
Internaliserat homohat.
Kan det vara det?
Eller så bara, vet du vad?
Eller så är det bara att han är en sån
Jonas
person.
Gardell? Ah. Vad vet jag. Men vad... jag försöker liksom att förstå vad det är man säger.
Nej, men det kunde väl vara liksom... det är så svårt att komma ihåg nu. Men det kunde vara kommentarer om att folk var fjolliga. Mm. Fälla kommentarer om folk på tv. Liksom,
var det både det var från din mamma...
Det var nog både från min mamma och min styrpappa, ja. Mm. Men jag tror att min mamma gjorde det från ett annat perspektiv, tror jag. Jag tror att det kom från att hon var nervös, eller som jag förstår det, att hon var nervös över att hon läste av från att jag var två, att jag var det. Och var nog väldigt...
That's a gay toddler right there.
Ja, men exakt det. Jag kröp bokstavligen ur vaginan med smink typ och bara, hej. För det var ännu mer stereotyp.
What's my routine? Du tog hennes placenta.
Och, och bara perfekt i huden.
La liksom den över som en ansiktsmask.
Men då, så jag tror att hon kom från perspektivet att hon liksom ville försäkra sig att jag inte var det, för att hon inte ville att jag skulle få det svårt. Så hon var liksom, det var nästan förebyggande att hon kontrollerade typ, har du kommit på den?
Det gick bra.
Det gick bra. Ja.
Men har du pratat med henne om det senare?
Ja, vi har pratat ut om det här. Och mamma är ju jätte... Hon är ju min biggest supporter nu, liksom. Verkligen, jag älskar min sambo. Är verkligen så underbar. Sen ses vi inte jätteofta, men vi hörs ganska ofta.
Hur ändrade hon sig då?
Ja, men jag tror nog inte att det handlade så mycket om att hon hade problem med homosexuella som att hon var rädd för att jag skulle få ta emot skit. Mm. Så jag tror inte att det var så stor omställning för henne egentligen. För hon har aldrig varit en sån ultra-hardcore religiös person som har pratat om kärnfamilj på det sättet. Utan hon var nog mer rädd, tror jag. Så hon ändrade sig väl ganska snabbt när jag, vilket kanske inte hände jätteofta för jag hade så många nära vänner, men liksom anförtrodde mig och berättade saker som jag upplevde eller saker som jag tyckte var jobbigt eller, gud, är det här RFSL-podden eller? Jag bara hör mig själv prata. Men liksom då,
det är under huden och kanske hemma sånt.
Just det. Nej, men då kände jag bara att det var, kanske var då någonting lossnade. Sen så blev det nog bättre när jag fick min första pojkvän, tror jag.
Mm. Hur gammal var du då?
Då var jag 18. Mm. Och vi var tillsammans nästan 2 år.
Nej, men.
Ja.
That's cute alltså.
Mm.
Men det är också så jävla störigt. Att man ska... Alltså, man förväntar sig att man är straight tills man skaffar en partner.
Ja.
Att det är liksom inte kärleken som räknas, utan det är det där förhållandet. Att det är liksom så normativt därmed. Att man så här,
då är allting lugnt när man väl har fått en stabil monogam... partner.
Ja, som att ens känslor innan dess liksom inte räknades. En stabil monogam partner. Det har ju du nu.
Ja, absolut. gravt stabilt och monogamt. Alltså gravt homosexuellt.
Polisstabil också.
Polisstabil. Han är verkligen. Har du träffat Björn?
Ja, men jag har vinkat någon gång.
Just det.
Har ni hund?
Ja, vi har ju hund, ja. En liten Shiba Inu. Den här, du vet, meme-hunden. Very much wow.
Som är väldigt so söt. Ja. Väldigt lite om den på din Insta.
Ja, men det är ju för att jag har startat ett separat konto. För att jag visste att jag skulle inte kunna hålla mig, det blev för mycket. Så jag öser ut allting på ett separat konto för min hund.
Ja. Det kanske är smart.
Ja, men det har funkat ganska bra. Sen slutade jag engagera mig. Så nu har väl det varit...
Alltså i hunden eller i kontot?
Båda och.
Så Björn får ta det.
Ja, Björn får ta ganska mycket får man säga.
Ska ni ska ni adoptera bort den eller?
Aldrig. Nej. Björn skulle nog dö om han inte fick ha en hund. Och jag hade nog klarat mig egentligen. Men nu är jag ju kär i Ivar. Min lilla hund.
Ivar. Men du, hur går det med 16 weeks of hell?
Jag är 9 dagar in. Jag är redan utbränd.
Berätta om vad den går ut på.
Den går ut på att jag ska då transformera min egen kropp under 16 veckor, 112 dagar. Och det är ju ett hemligt träningsprogram då.
Hemligt?
Ja, men man skriver kontrakt på, man får inte ge ut det, för det kostar ju massa pengar att göra det. Så jag kan inte
Fredrik
berätta.
Fredrik Söderholm har ju... berätta typ.
Ja, han lade ut allting. Ja, perfekt. Nej, men tack Fredrik, då ger du mig fri sedel. Jag...
Nej, men du kan väl säga ungefär vad det går ut
på. Ja, men jag motionerar jättemycket, typ varje dag. Går, långa promenader. Äter jätteregelbundet, men äter liksom super detaljerat, färdigbeskrivna måltider liksom.
Man får recept eller?
Ja, man får recept som man lagar själv då.
Det ser
ganska
så
enkelt.
Fruktansvärt äckligt ut.
Men vet du vad som är skönt? Jag kan ju inte laga mat.
Nej.
Alltså jag är ju rakt över risk funktionsnedsatt i köket. Alltså jag kan
eller funktionsvarierad i köket.
Ja just det, absolut. Funktionsvarierad, alla har rätt att funka olika.
Så det här är egentligen bra för dig?
För mig är det här bra, för jag kan ju efter ett morgonskift när jag jobbat morgon gå raka vägen in på 7-Eleven, köpa 10 kilo godis, gå hem, trycka i mig allting som lunch.
Du menar innan 16 weeks?
Innan 16 weeks, ja. Trycka i mig allting, bli sockerhög, kanske uträtta något litet ärende, vad vet jag, köpa hem någonting på nätet, för det är ett ärende för mig att gå in på.
Well,
så att säga. Och sen då rida på den här sockerdippen. När sockret går ur.
Hemsk, alltså.
Och då går lägga mig och däcka i 3-4 timmar och sen vaknar jag upp helt groggig. Det var ju mitt liv och mina vanor. Så nu när jag tar tag i det här och gör ganska enkla måltider som kanske inte är så roliga men väldigt välplanerade. Alltså för mig är det så jävla chill.
Men vad,
jag har matlådor för middag hemma nu.
Och, men då var sitter Björn bredvid och liksom äter andra grejer eller?
Björn sitter bredvid och kollar på mig med förakt och hat. Och säger vad kul att vi inte kan käka på restaurang på 4 månader. Jag bara nej, vad bra.
Men det är ju perfekt nu.
Jag vet.
Corona times.
Corona kunde ju inte kommit. Nej, men så kan man inte säga. Nej, men det är ju verkligen... det finns väl någon ljusglimt i coronapandemin ändå.
Har du haft ätstörning?
Nej, men Kakan, vad tror du?
Ja.
Kolla på mig. Ja.
Vadå kolla
obviously
på dig?
Obviously. Nej, men...
du är bög, menar du?
Jag är gravt homosexuell. Nej, men ja. Men har inte alla bögar det, tänkte jag säga. Har inte... Nej, men...
Alla bögar och tjejer har absolut haft ätstörningar.
Ja. Nej, men ja.
Men är du inte rädd att de ska triggas igång? Eller är inte detta rakt in i ätstörnings?
Jag tänker att mitt liv är en pågående ätstörning.
Men hur, vill du ha det så eller?
Nej, men jag tänker att det här är första gången jag faktiskt skaffar mig rutiner. Och om jag får rutiner som jag inte behöver tänka på. När jag inte behöver tänka på mat så är jag glad. Och att då göra ett storkok en gång i veckan, planera matlådor för 7 dagar och sen aldrig mer behöva tänka, bara värma min låda, äta och inte tänka mer på det. Det är en sån befrielse för mig mentalt.
Ah.
Att jag inte ska behöva planera vad jag ska äta nästa gång, om jag behöver räkna ut kalorier. Men du vet, eller bara strunta i det, trycka i mig allting som mår dåligt över det. Alltså det är så mycket laddat i mat för mig.
Det förstår jag. För så där kan jag har också liksom, fan vad jag har varit ätstörd i mina dagar. Eller är kanske också.
Har du kommit över det eller?
Ja, men jo, men det är liksom bättre skulle jag nog säga. Men jag har ju liksom inte riktigt gått på så här dieter förrän jag började med typ LCHF.
Ja.
Och var lite rädd att det skulle... Det började jag med när jag fick min ADHD-diagnos. Mm. Så jag tänkte, ja men det ska vara bra liksom. Att man tar bort kolhydrater. Och det blir ju så...
Just det, bara fett och protein då eller?
Precis. Mm. Alltså man har ju lite carbs såklart. Ja. Men det var skitbra för mig. För att då... Dels så kan man ju äta mycket och jag har alltid hållit på så här belöna mig med mat, vilket är helt...
Alltså,
kvinnor håller verkligen på med det. Bara, nu är det onsdag.
Ska man unna sig? Ja,
alltså, det är så vidrigt. Alltså, ja. Det är så många som pratar om det på ett oreflekterande sätt. att mat liksom kan väl bara få vara mat.
Men hur tänker du kring det nu då? Eller liksom är det helt oproblematiskt för dig att gå och köpa ett kilo godis och äta en helg typ?
Ja, men det gör jag inte.
Nej.
Ja, men det är också för att jag har hållit på att träna så mycket och liksom blivit inspirerad av min tränare att börja lite mer med keto som är som LCHF. Men jag vet inte, alltså det är det som är grejen, att min dröm var att typ kunna prata om såna här saker och så vet man att alla lyssnar bara all right, alltså
det här är triggande för folk.
Det är så jävla triggande för folk. Och att det är det som är grejen. Jag tänkte, ja, det är jättebra typ när jag äter LCHF att det funkar bra i min hjärna och min kropp, bla bla bla. Men sen kom ju liksom efterbörden av att det påverkar kroppen, och det, hur påverkar det ditt psyke av att du då går ner i vikt? Alltså, blir du lycklig av det? Får du kickar av det?
Du frågar mig om jag gör det alltså nu med 16 weeks eller bara allmänt?
Ja,
innan.
Nu med 16 weeks, men generellt liksom.
Nej, men generellt, alltså innan, jag fick nog kickar för att jag fick så mycket komplimanger när jag var typ smal.
Gud ja.
Vilket det är då man får så mest komplimanger, vilket är skitjobbigt. Och då var jag glad över det, och sen så var det alltid ett misslyckande så fort man gick upp igen. Vilket jag alltid gjorde, jag har alltid viktpendlat, alltid.
Janet Jackson.
Ja, men verkligen, rakt av. Så för mig har det varit så himla, men alltså kropp och mat för mig är nog faktiskt ett av mina absolut känsligaste ämnen. Och då har jag ändå ganska gått igenom mycket skit liksom. Men ändå är det som är något av det svåraste för mig att prata om. För jag kan typ inte, jag kan se det utifrån och se vad som är sunt och inte. Och därför tror jag också att just den här 16 weeks-grejen för mig är väldigt bra, för att jag för första gången inte behöver tänka på mat. Jag får det bara serverat. Och jag hoppas typ att kunna hålla i det. Inte just att jag ska maniskt träna och hålla på, men att jag bara slipper tänka på det och inte ha någon sån laddad relation till det.
Men röven ska upp.
Alltså, röven ska vara så tajt att jag ska kunna knäcka en nöt mellan skinkorna i sommar. Den 18 juli, då ska jag komma tillbaka hit och ska jag sätta en nöt mellan mina skinkor och du ska se när den knäcks.
Och så ska du ska sätta den precis
i micken
så vi ska som höra.
Exakt så.
Okej, och sen då?
Sen kan jag gå upp igen. Skoja.
Eller?
Hallå? Nej, men
är du inte?
Nej, men sen tänker jag då att jag ska hålla det. Men då är väl förhoppningen då att jag kanske fått in bättre rutiner som inte innefattar att trycka i sig 2 kilo godis efter
det. Det är så
pass
jävla gott med
det. Det är så satans gott.
Alltså, sen ska jag säga att jag är inte osvag för ostbågar. Det är någonting.
Alltså, ost.
Men också ha en liten bit bröd. Låt säga en nygräddad baguette. Lite pyttelite smör och sen lite ostbågar på det. Det är någonting jag gillar. Gör du runkljud?
Hallå? Ja, det är precis det. Ja.
Inte i den här podden. Det kan man väl få vara utan. Okej, ja. Men du, är du liksom troende? Tog du med dig tron?
Nej, tvärtom. Jag blev nog väldigt skrämd av religion. Alltså jag har aktivt dragit mig undan allting som har med religion. Jag kan ju inte fira jul. Jag har inte gjort det sedan jag kanske var 13, på riktigt.
Jag har du gjort då?
Jag åkte hem till kompisar. Så jag åkte hem till olika vänner och firat jul med dem och deras familjer som inte är religiösa. Eller bara suttit inne på mitt rum. Så att fira med Björn nu har ju varit de bästa åren i mitt liv. Typ, när vi kan ha våra egna traditioner. Det är ju det att liksom få en egen familj så, som man får skapa nya traditioner med. Alltså,
men det tänker jag är väldigt, alltså, det är klart att det inte bara är för HBTQ personer, men när man får välja sin familj och skapa nya traditioner, som du säger, det är så alltså fulfilling för ens identitet.
Ja, det är verkligen det.
Men när du var ung och liksom befann dig i det där liksom pingstsammanhanget, trodde du inte då heller på Gud?
Jag har hört att jag gjorde det som barn, och som barn gjorde jag kanske det. Alltså, vi pratar upp till 10 kanske. Men sen när jag verkligen började fatta, men du vet, man verkligen förstår sin sexualitet, det kanske man aldrig gör, men då hade jag ändå klurat ut vad gay var för någonting, att jag var det, vad det också innebar, hade jag suttit och googlat, läst på, jag var ju liksom mer påläst än en kurator när jag var 10 typ. Då minns jag att jag började skjuta ifrån mig allt det där mer och mer, och att jag inte kunde förknippa mig eller liksom se mig själv ha med kyrkan att göra, för att det funkade inte. Så sen dess har jag verkligen aktat mig för religion tills nu då, när jag också göra en podd om det. Eller liksom det,
ja,
nu har det slagit över till andra sidan, för nu vill jag ändå fatta vad fan folk håller på med. Ja, på ett respektfullt sätt, för jag har väldigt mycket respekt för personer som tror.
Ja.
Man fattar ju att folk behöver någonting att tro på.
Min kompis, vi var i verkstaden och lyssnade på din podd Varje tisdag är jag ju överlycklig. För då kommer poddjäveln.
Då kommer sekter.
Ja. Oh, vad är det imorgon då?
Jag vet inte vad det som kommer imorgon, men vi har ju några riktigt goa bitar kvar. Till exempel har vi ju Jehovas vittnen att prata om.
Oh!
Och den är ju väldigt populär, får man säga. Det är många från Göteborg som... Vänta, är du från Göteborg?
Tycker du att jag pratar göteborgska?
Nej men gud vad dum jag är. Åh, vad
jag är
dum
skåning. Är jag, förlåt. Men jag är tillsammans med en göteborgare.
Dum och ful. Ja men okej, okay, då kanske hon ändå är lite...
Du är väl snygg?
Tycker du det?
Nej men hon är snälla, hon är gammal ärrare. Alltså det finns inget...
Nej okej. Okay.
Det finns inget sånt
nej.
I den familjen. Nej men, Jehova.
Mm. Så det finns väldigt många spännande
kvar. Rikens sal.
Mm.
Kul, det ska bli intressant. Men, och du känner inte nu så här i vuxen ålder att när man vet att det finns så här gayförsamling, alltså det finns ju liksom, nej. Man kan ju bara, nej.
Nej, aldrig. Men jag tror att jag också är skrämd av...
Gud, jag känner som att jag är utsänd.
Så att du egentligen försöker värma mig.
Ja,
men gud, vi har det här. Det är jättebra.
För jag är ju nämligen sån själv.
Är du religiös eller?
Ja.
Du är det?
Ja, jag kommer ju från en troende familj. Mina föräldrar är katoliker.
Ja.
Men det är ju inte jag och min syrra för att de är konvertiter. Men de, alltså, de är ju så himla chill. Du vet, det fanns barnens bibel. Vi läste den. Alltså ingenting var påtvingat. Jag är själv otroligt imponerad av mina föräldrar.
Mm.
Hur de erbjöd oss alla möjligheter till att tro, men ingenting var påtvingat.
Hur gjorde de då då?
Ja, jag undrar det.
Hur fan gör man det? Jag för om man själv tror på någonting väldigt, alltså är helt övertygad, ja. Då vill man väl också att ens barn ska bli räddade. Eller det är väl
men
just
jag
det
tror
som...
för båda de kom ju från familjer som inte var troende.
Mm.
De hittade
ja, de hittade den själva.
Precis. Ja. Och när de gjorde det så var ju liksom kanske inte deras ursprungsfamilj så engagerade i det. Det var kanske det att de har erfarenhet av att liksom valet är så centralt i ens tro.
Just det.
Men de var, nej jag vet inte, vi bad kvällsbön, liksom aftonbön. Och jag konfirmerade mig, min syster gjorde inte det.
Ingen konfirmation?
Nej, hon var den första liksom i hela vår släkt som inte gjorde det.
Ja.
Men...
Men vad är du? Vad har du för tro?
Nej, men jag är ju, jag tror bara att jag är en klassisk kristen.
Mm.
Men...
Alltså går du i kyrkan på söndagar? Hur engagerad är du i utövandet av din tro?
Det är att jag är, alltså att jag tänker en del på det och att jag ber en gång om dagen. Men jag har, skulle ändå säga att jag har liksom som en kristen radar.
Mm.
Men... Sen tycker jag ju själv att jag... Åh gud. Jag tycker ju själv att jag är en väldigt god kristen. Som yeah. liksom...
En ödmjuk kristen framförallt.
En ödmjuk kristen. Nej men alltså jag tycker ändå att jag är det som är liksom... Ja, men som tänker på... Jag är uppvuxen med att en gud är så här solidarisk och alltså vänster. Mm. Eller det kanske var fritolkning. Men alltså som typ kämpar för men liksom en solidarisk värld. Sen så är det ju lite det med att vända andra kinden till. Just det skulle jag säga att jag håller på att tolka lite. Det är inte jag så intresserad av.
Nej, men det känns väl som att det finns flera passager i Bibeln som man kanske kan skippa. Eller
ja,
liksom
men
alltså är fria
Bibeln
för tolkning.
Är jag liksom inte så intresserad av.
Nej, men du behöver inte ta alla regler och budord helt. På
nej, men alltså jag är också vansinnigt övertygad om att jag skulle bli en otrolig präst.
Jag tror du skulle säga sektledare.
Well.
Absolut. Nej, men alltså, ja,
nej,
absolut.
Nej, det skulle vara jobbigt att bestämma så mycket över folk, tror
du
jag.
Du har ju den konferenserierfarenheten.
Am I right?
Där du liksom programledare, konfar, karisma.
Ja.
Ja, men absolut.
Ja, vi får se vad det bär hän.
Ja, absolut. Nästa podd kanske handlar om dig.
Precis.
Vem vet?
Hon växte upp i Lund.
Ja.
Nu, men det är ju allt. Alltså, när man lyssnar på din podd så är det ju... Så är det ju alltid liksom någon lunatic där det tar vid.
Mm.
Som, och som liksom har så höga tankar om sig själv.
Ja.
Som gör det största liksom största felet man kan göra i kristendomen och säga att man är utsänd av Gud.
Ja.
Det är ju haram.
Många tar ju på sig den här nya messiasrollen. Eller liksom att de
Young
är de
Messiah.
Sanna profeterna. Ja, men verkligen. Och det är ju jättefascinerande. För det fascinerande tycker jag är att fine om du tror det, men att du lyckas få andra människor att tro det.
Ja, jag tycker att det är helt tvärtom.
Ja, du tycker att hur når man dit själv, tänker du? Att det är det som är det sjuka?
Ja, men är man inte psykiskt sjuk då, eller bara vill lura andra?
Ja, men det är det jag inte vet.
Att få andra tro att man är liksom young messiah.
Det är ju manipulation.
Ja, fast det är ju också på samma sätt som att man är... Alltså, jag tänker att folk gör det i små doser hela tiden.
Ja.
Ljuger och övertygar människor om liksom det ena med det tredje. Och alltså, det handlar så mycket om status i hierarkier.
Ja, så är det ju verkligen.
Att jag tänker att det... Den biten känner jag att den skulle jag kunna göra bra.
Du menar manipulera lite till toppen och styra en hel församling?
Ja.
Ja, ja.
Den är...
Ja, det är det enda sättet min pappa kan beskriva mig på. När jag bad honom beskriva mig med ett ord. Han var manipulativ.
Har ni mycket kontakter då?
Perfekt. Ja, men det har vi. Det hörs jätteofta.
Ja.
Älskar pappa.
Från fängelset. Nej, jag skojar. Du bara, who's manipulative now, dad? Nej, men alltså... Jag tycker mer att det är fascinerande att man bara, vet du vad, I am that motherfucker. Mm. Det är så fascinerande. För när du pratar med liksom alla religionsvetare som är de här experterna, det är, alltså, är de här människorna generellt psykiskt sjuka, tror du? Det är många som inte, de är inte friska i knoppen, alltså.
Det är många som kanske inte är helt friska, får man säga. Men sen så kan man inte säga att de har gjort riktiga utredningar, allt det där kliniska, men men jag tänker att det, alltså, har man en tro? Jag vet inte. Jag tycker det är så svårt, för jag märker själv att det är, för mig är det Knutby som ställer till det så mycket, tror jag, med Åsa Valda och Helge Fossmo.
Kristi brud,
ja. Nej, men för att jag tänker att det handlar om någonting helt annat där som jag typ inte fattar. För man kan liksom avfärda så här om Shinrikyo, en sekt i vad fan var det, Japan, Sydkorea, jag minns inte riktigt. Japans tunnelbanor där som utförde den här saringasattacken. Mm. Där känns det ju som att det finns psykiska underliggande problem. För
really?
Att det är så mycket som sker.
Ah.
Men när man pratar om någonting som hände utanför Uppsala där jag växte upp.
Mm.
Alltså, det var liksom två kristna personer som tolkade Bibeln och kom fram till att hon var kristig. Jag vet inte, det är någonting helt annat.
Men det inte är. Det är ju inte någonting annat.
Du tänker att det är psykisk sjukdom som måste ligga bakom det. För jag tror inte det är det.
Nej, men det är ju någon slags... Alltså, Helge Fossmo.
Mm.
Det är inte ansiktet utåt för psykisk god hälsa. Så mycket kan vi säga.
Ja, vet... Nej, det kanske inte.
Vänta,
är.
Nej. Nej, men säg inte det, Kakan. Nej, men jag menar... Det
jag tar mitt serviceanställd,
liksom,
jag kan inte säga så.
Jag menar att det är inte... Det är ju inte riktigt...
Berätta mer, Kakan.
Jag menar, det är ju inte ansiktet utåt för god psykisk hälsa med den, men ja, precis.
Men han sitter ju inne, det får man ju säga.
Ja, precis. Det är ju inte, och den här, hans tillvägagångssätt, hans strategier, ja, de kanske inte är grundade på psykisk sjukdom, utan han kanske bara är en elak, och han kanske är en ond människa.
Ja, det tycker jag är sjukt spännande, alltså, att prata om så här. Men om det inte är psykisk sjukdom då, som du säger.
Nej, men då är det pure evil.
Ja, är det
bara.
Det? Då
är
det
ju liksom... Det tycker jag är intressant.
Ja.
Han har väl gjort en sån utredning då, om han var... För, vad heter det?
Rättspsykiatrisk vård, eller?
Precis, ja. Och han var ju inte galen.
Jag minns inte hur det var med det där. Sitter han i fängelse eller har han rättspsykiatrisk vård? Jag vet inte.
Nej, han sitter inte. På vanlig bokåken, ja. Tror jag.
Gud, det här borde jag komma ihåg med tanke på att det själv...
Få kvinnor som hör av sig till honom.
Jag tror han har gift om sig faktiskt. Jag tror att det går rätt bra.
Men med New Christy brud, alltså... Jag tror att det går rätt bra. Vad är det som går bra?
Nej, men
alltså, Kristi brud, hon sitter inte inne. Blev hon straffad med något?
Nej, men alltså, utredningen visade väl att hon inte riktigt gjorde någonting. Alltså, nu har det varit en ny rättegång som höll på nu i veckorna bara.
Ja.
För det var hela efterspelet efter de här morden i Knutby var ju att, som Uppdrag granskning visade med Anna Lindman, som jag älskar, hon är helt otrolig. Fan, Sveriges bästa journalist.
Hon är otrolig.
Men visade ju det här sjuka maktmissbruket som typ eskalerade efter mordet i Knutby. Där det blev galna ritualer och liksom folk som misshandlades och sånt där. Och för det tror jag att hon dömdes. För 2 timmar sedan publicerade UNT att Åsa Wallå överklagar domen. Här, den 13 mars 2020, Åsa Wallå döms för 8 fall av misshandel. Men frias för 6 tillfällen. Det var den fällande domen efter
men
de här...
Men 2 har hon i alla fall... Wow.
Ja, så med det slutar jag mig tillbaka. Gud vad du sitter skönt.
Ja, men vi är verkligen, alltså det här är ju väl ändå goa 2,5 meter mellan oss.
Ja, det här är ju social distancing. Mm.
Ja, nya poddrummet är Rona Goals.
Ja, där kom coronan, perfekt.
Under huden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad är det liksom din uppväxt i pingst som fått dig att göra den här podden?
Ja, det är nog därför jag tänkte att det här skulle vara ett roligt projekt. Eftersom jag, ja men det får man väl säga, även om jag har en bra relation med min mamma idag. Så är ju allting som har med typ familj för mig. Och tro också ganska sårigt.
Mm.
Och just tro, jag har liksom aktat mig för det. Så aktivt sen jag var barn. För att jag klarar inte av det. För att jag blir så rädd.
Mm. Vad är det jag blir rädd för?
Nej, men jag märker av, liksom, jag tror att det är därför också är svårt för typ högtider som jul. Att jag klarar liksom inte av gemenskap. Alltså, det här låter kanske jättekonstigt. Men när man ser typ Melodifestivalen eller Musikhjälpen. Eller liksom sånt. Där folk bara är helt superhypade, frälsta av situationen. Och bara, det här är, we're doing God's work, det här är det bästa som har konstant. Då kan jag bli väldigt anti, för att jag blir rädd för den här gruppmentaliteten. Att alla liksom bara helt köper någonting.
Mm. Att man blir liksom lite tom i ögonen.
Ja, och det är inte som att jag bara, jag bär alltid på ett kritiskt tänkande. Jag står mot allt, det är inte så jag menar. Alltså, man tappar väl också. Men just det här med att jag kan bli så, jag känner mig obekväm i den typen av situationer där folk, där det är mycket grupper som styr, och där någon kanske styr över den gruppen, jag vet inte.
Men för att det, hur såg jularna ut när du var ung eller liten barn?
Nej, men de var väl väldigt religiösa, det var ju så högläsning och Gamla testamentet och
wow.
Ja, mycket
alltså
så.
Där har vi aldrig hållit på hemma.
Nej, men du är också katolik.
Nej. Jag är
vanlig
svensk kyrka.
Ja.
Ja, fast alltså då skulle du väl verkligen ha läst
ja,
något
sig,
evangelium.
Ja.
Nej, det var ingenting sånt alls. Inte ens någon. Nej.
Sånt var det mycket för mig. Men det, jag var liksom så obekväm med det. Så att jag höll mig ifrån det där. Men det är också att det fanns någonting. Det tror jag också är det dumma med pingst. Att de förlorar medlemmar på det, kan jag tänka mig. Att det är så jävla mörkt. Alltså det är så, tung. Jag pratade om det med, jag tror att det var Peter Åkerbäck. Jag vet inte, men det är så tung domedags retorik. Alltså allting låter så jävla mörkt, och man pratar om Satan, man pratar om helvetes eldar, man pratar, alltså det är så, allt känns som, det är inte glatt och pikt. Det är ju därför Livets ord är så framgångsrika på ett sätt, för att de gör ju en show av det.
Mm.
Det är ju musik, det är så här unga, fräscha, sexiga personer som går upp och har ett rockband typ, och sjunger prisa
Gud. Förstår vad du.
Ja, men så här. Så de har ju lyckats, pingst har ju inte lyckats med det, för det känns så tungt och alla liksom, allt.
Ja, men det är väl så de vill avskräcka människor från att begå synd. Am I right?
Ja, men kanske. Men det gjorde också att man som barn blir inte direkt jättepeppad på att engagera sig, eftersom det känns så tungt och svårt allting.
Men tror du att det var speciellt så i den församlingen du var, eller vet du att det är så generellt?
Jag var väl, jag kanske tillhörde då en församling som gick mycket med många äldre personer. Så.
Ljus fanns ej.
Nej, ljus fanns icke. Nej. Ljus lyste med sin frånvaro, kan jag säga.
Men skulle pingstkyrkan kunna vara liksom ett ändamål för din podd?
Du menar ett ämne vi tar upp?
Mm.
Ja, alltså vi har ju ändå behandlat det lite grann i form av Knutby.
Mm.
För att Philadelphia var ju ändå en sån kyrka. Och det ramar ju in, allting som hände där ramar ju ändå in. Även om det drogs till sin spets och blev helt extremt och slutade helt sinnessjukt.
Mm.
Så är det ändå den typen av retorik, ritualer som man märker av i pingst innan allting spårade ur.
Det är också kul att du är down with the lingo och ser pingst.
Ja, men det är ju så. Och även Livets ord var väl liksom den typen av liknande rörelse. Sån,
har du varit och nosat där?
Livets ord, ja. Ja.
Alex, men snälla, öppna denna.
Snälla.
Nej, men alltså,
så här, jag var ju inte Livets ord medlem. Nej, men jag blev... Då så fick min mamma och min familj mig att gå dit på så här bönemöten när jag var tweenie. Inte jättelänge, men jag gick där ett tag.
I Uppsala?
Ja, i Uppsala. Livets ords högborg. Och åkte till de lokalerna och gick på sådana ungdomsmöten, bibelbönemöten, där liksom ungdomar satt på knä och talade i tungor.
Gör man det i så tidig ålder?
Ja.
Hur talar man i tungor?
Ja, men det är ju Guds heliga språk som man då ska känna strömmar genom en. Så det ska ju vara Gud som talar genom en då. Och man ska bli liksom uppfylld av den heliga ande och sådär. Jag blev ju aldrig det, eftersom jag inte tror. Så jag kunde ju inte fejka det. Men det gör ju också att man känner sig väldigt... Alltså där kan man ju förstå den här gruppmentaliteten. För när man står i ett rum med typ 100 ungdomar som är typ 12.
Ja.
Och ett kristet band spelar, någon missionär står och pratar, som någon ungdomspastor predikar. Och alla typ faller ner på knä och talar i tungor med en bibel. Om man själv inte gör det, då känner man ju att det är någonting fel på en själv. Gud. Så hade jag liksom varit lite smartare, hade jag försökt fejka det, tror jag.
Ja, väl det alla gör, och den bästa skådespelaren vinner.
Ja, men kanske det är så. Kanske, jag vet inte.
Där var du bara in och nos, eller?
Där var jag ju ett tag. Men alltså, jag har nära släkt som gick i gymnasiet där. Min lillebrorsa konfirmerades där. Så det är liksom ändå en relation jag har till Livets ord, även om jag inte är aktiva med. Jag har ju träffat Ulf Ekman flera gånger, med tanke på att min styvpappa kände honom. Så det var ju... Han var superkarismatisk.
Men jättefin. Vänta, vad hände med... Gick din mamma och styvfar med i Livets ord?
Nej, de var inte med. Utan det var liksom, man får ju komma dit utan att vara medlem. Alltså aktivt inskriven och vara med.
Ja, men varför gick de inte med om de tyckte att det var så härligt då?
Men jag vet inte. Det kanske var med på prov. Jag minns inte hur det var med det där. Men jag minns att jag gick en del där.
De tillhörde andra. Då såg jag tänka mig att Ulf Ekman skulle nöja sig med att vara kompis med någon, men inte dra in den.
Det vågar jag inte svara på. Han är ju själv katolik idag.
Jag vet, mina föräldrar inte nöjda över det, ska jag berätta för
dig. Är det sant?
Men det är självklart.
Nej, men vad vet jag? Han kanske är den ultimata katoliken nu. Han var ju den ultimata Livets ord.
Ja, men kunde han inte bara grundaren få vara det?
Ja.
Så kanske det inte... Folk kanske tänker att det är väl inte så stor skillnad mellan katolicismen och Livets ord. Well, let me tell
well,
you.
It is.
Livets ord är verkligen... Jag ska säga det rakt ut. Jag är livrädd för Livets ord.
Du är det?
Mm.
Ja, nej, men att... Jag kan säga så här. Jag som ändå har gått dit... Det är ju inte den bästa grogrunden för en ung 13-årig homosexuell kille med invandrarbakgrund som drömmer om att någon gång kanske bo i Stockholm och ha en pojkvän och en hund. Så att säga. Så kan man ju sammanfatta det. Om man säger det på ett
och kristet. Det är inte så de kommer sälja in det heller.
Nej, det är inte så de vill pitcha in det heller.
Hey,
så det är
you, young gay man who's dreaming of a life in Stockholm with a cop and a dog. Nej, men det är...
Gud, jag måste förresten få berätta det för dig. Få tala om det. Kommer du ihåg när jag flyttade till Stockholm? För jag kände, vi känner ju varandra via Hanna Hellqvist, som jag kände innan jag flyttade till Stockholm. Träffade jag dig innan jag flyttade hit? Kommer du ihåg det?
Ja, det var du skulle flytta till Berlin eller han...
Ja, men gud, jag...
Ja.
Ja, just det gjorde jag ju.
Jag kommer ihåg exakt, vi träffades på den där kinarestaurangen på Iskanstull.
Exakt, var det super... innan Berlin?
Ja, det var innan Berlin, och du skulle dit, och du var verkligen så obstinat ung och cool. Och jag bara, nej men lilla gubben, du skulle dit och liksom bara ha massa sex. Jag tror inte liksom att du hade det.
Det var exakt det som, ja, det här får mamma inte lyssna på. Nej, men jag flyttade verkligen till Berlin. Men det, den gången, den kvällen, när jag, för då åkte jag in till Stockholm från Uppsala.
Mm.
Det var den första upplevelsen, för vi blev ganska fulla den kvällen på den kina restaurangen. Och du, jag och din tjej, din fru.
Tjej.
Och min tjejkompis Amanda, vi satt oss i en taxi. Och så tog du oss till Sidetrack. Och det var den första gaybaren, det var min första gå ut gayupplevelse någonsin.
Wow.
Det var det starkaste. Så du visade ju gayporten för mig i Stockholm. Nej. Öppnade pärleporten. Som var det sunkiga ölhaket nere i källaren vid Maria.
Ja, men ändå historiskt.
Ja, gud, älskar
Men hur var det att komma dit då?
Jag minns bara att vi var ganska fulla. Jag var helt tagen över att åka taxi. Jag var tagen över att åka taxi i Stockholm. Och sen att komma ner dit med jättemånga bögar, jättemånga i bara överkropp. Och vi satt där och drack öl.
Men jag var inte med då, va?
Jo, du var med.
Är du säker?
Ja.
Okej, ja.
Jag är helt säker. Uppenbarligen var vi ganska fulla. Jo, men du var med.
Men det låter som, jag brukar aldrig vara så där full.
Nej, men jag var så
ja,
full.
Ja, ja,
men jag var också 19.
Ja.
Så det var ju... Ja. Nej, men jag minns att det var väldigt... Jag minns att jag var så glad och så upprymd över det. Och det var också efter det som jag bara, Berlin är helt rätt beslut. För att jag kände att, gud, det finns alltså ställen man kan gå till.
Ja.
Och träffa andra. Ja, men, och inte och behöva tänka på någonting.
Ja, men då var du liksom ändå ganska gammal. Då hade du levt som alltså, egen identifierad bög så länge.
Mm. Fast inte levt med andra på det sättet.
Nej.
Jag levde ju ett vanligt tonårsliv i Uppsala. Då hade jag just tagit studenten. Typ. Jag hade inte ens gjort det då.
Ah, nej. Uh-huh. Men hur gick det i Berlin då? Du flyttade dit?
Jag flyttade dit ganska kortvarigt. Festade väldigt mycket. Väldigt mycket. Och ja, men jag var 19, fräsch och hade liksom jobbat hemtjänsten typ ett år innan. Där man cyklade överallt. Så jag var ju i toppform, kan man säga. Och sen kom jag till Berlin och är väldigt snygg och fräsch. Var jag då. Så... Ja, men det var en härlig tid.
Du kom hem tidigare än vad du skulle, va?
Ja, jag kom hem mycket tidigare än vad jag skulle. Men det var nog för att Berlin var lite för hårt för mig, tror jag. Ja. Om jag säger så. Men det var också för att... jag var inte så bra på att ta hand om mig själv då, kanske. Alltså, jag fick släppa lös, släppa alla tyglar, gå på gayklubb och gå på så här teknofester. Typ.
Mm.
Gud, teknofester. Boomer. Nej, men, ja. det var verkligen, så här. Gå på teknoklubb! Och det var så coolt. Men det var svinhäftigt. Det var en jätterolig upplevelse på det sättet. Men det bästa som kunde hända var ju att för mig att komma hem och typ ta tag i mig själv och börja om. Och det var då jag flyttade till Stockholm.
Jo, men sen kändes det som att... Fick du praktik på P3?
Ja.
Och sen bara... Sen dess har det ju bara gått jättebra.
Nej, men ja, det var väl typ det som hände. Jag fick så 2 månader, jag minns att jag tjatade och sökte massa tjänster på typ så morgonpasset som webbis. Och så tror jag att jag blev uppringd till sist och bara, nej, alltså du är 19, du har liksom ingen erfarenhet, du kan inte få en anställning som webbredaktör på Sveriges Radio. Men vi har en plats öppen som praktikant på P3 Nyheter, så du kan komma in på en intervju. Så jag åkte in och fick den. Så jag var där några månader och sen så fortsatte jag som reporter och sen programledare och nyhetssändare och sådär.
Men sen slutar du? Blir du utlasad?
Utlasad efter nästan 5 år.
Mm.
Och lämnade väl Peter då. Och det var nog alltså så här efterhand kanske dags.
Jo,
det var kanske bra för mig att gå vidare och göra någonting annat. För då hörde SVT av sig. Och så började jag på SVT. Och nu jobbar jag som programledare där.
Och gör vad då?
Jag är programledare för Kulturnyheterna. I första året så gjorde jag nyheterna, men nu är jag på Kulturnyheterna, vilket görs i morgonstudion och sen då på kvällen i Rapport och Aktuellt. Men jag jobbar typ bara morgon, som idag då, när jag gick upp 02.30. För det är då man går upp.
Varför går du upp då? När ska du vara i sminket?
Ja, men det är långt senare, men man måste liksom fylla sändningen innan dess. För sändningen, morgonstudion, börjar vid 06. Mm. Så gå upp 2.30, ta en dusch, fixa håret, sätt sig i taxin, och in, gå igenom allt material som finns som har med kultur att göra, nyhetsvärdera, passa det målgruppen, skriva, hitta bildmaterial.
Du gör allt det?
Ja, skriver texten som syns i tvn, där den här lilla balken man ser med rubriken. Du vet, så här, allt gör man ju.
I den tiden också på morgonen?
Ja.
När hjärnan är...
Och nyhetsvärdera och liksom tänka, skriva klart och vad som är roligt. Och det är också, det är ju mycket nöje på morgonen eftersom målgruppen är 20-40. Så det gör ju att man... Det gör det också enklare, för att då har ju USA varit uppe, så man kan ju kolla på typ såhär, Taylor Swift har släppt en platta, roligt typ. Nu handlar det för sig allting om allt som ställt in, tycker jag, corona, så det är kanske inte lika roligt.
Men är det ett drömjobb, tycker du?
Programledare på SVT?
Mm.
Ja, alltså... Nej, men ja, det får man nog säga att det är. För mig är det nog det, för att jag tycker att det är så jävla roligt. För mig är det typ, det här låter sjukt töntigt, men för mig är det nog en... Typ respect the craft, typ. Alltså det är väldigt
Gud,
så...
Gud, verkligen. Jag tycker alltså, inte alls det låter töntigt. Jag fattar det.
Nej, men jag tycker att det typ är något av det roligaste som finns. Att få komma på ett manus, komma på en idé, en vinkel som är rolig. Skriva ett manus för det och sen framföra det. Så egentligen så kanske det inte handlar så mycket om programlederiet. Alltid som att typ framföra någonting som är jävligt bra som personer vill se. Och sen så älskar jag att intervjua personer. Det är det bästa jag vet.
Men du är ju, alltså... När man kollar på dig på tvn så ser det ut som att du älskar ditt jobb.
Mm.
Att du bara, alltså du can't wait till att få ut det du vill ha att säga.
Gud vad glad jag blir att säga det. Nej, men det är så jag känner.
Ja.
Verkligen. Och det har ju mycket att göra med att jag själv får styra ganska mycket över mitt eget material. Jag får liksom bestämma vad som är rimligt och sen då jobba med det och sen framföra det. För det känns så jävla kul att få... Ja, men det är som en show typ. Eller nej, typ, det är bokstavligen en show. Det är bokstavligen ett tv-program.
Är du 100% där?
Jag är 100% där i alla fall hela 2020.
Ja.
Sen får vi se vad som händer framåt. Mediebranschen är ju väldigt...
Ombytlig.
Ombytlig kan man säga, rörlig.
Men vad... Och sen så det här med sekter.
Ja, det gör jag vid sidan av då. Mm. Så jag jobbar ju 150%.
Men snälla gubben, det gör
men det är
en
expressbiljett.
När man är i din lilla ålder så ska man verkligen också hålla på sådär. Men får jag önska mig någonting med sekter?
Ja, berätta.
Jag vill att det ska vara längre och mer djupdykning.
Är det sant? Du vill ha mer, liksom, mer snack, mer prata med experter, mer avhoppare. Gud vad glad att du säger det. Det ska jag
för att jag tycker att... jag pratade med min pappa om det.
Ja. Lyssnar han på sekter?
Ja, han har lyssnat lite för att jag har sagt det också.
För jag vill kanske ha med din pappa.
Ja, han blir ju kränkt varje gång någon annan som kan någonting om teologi är med. För att, alltså, ja, varför ska jag lyssna på mina gamla kollegor? Också att det är sån rivalitet mellan Uppsala och Lund.
Gud, universitetsstäderna. Mm. Roligt.
Nej, men jag är ju så otroligt intresserad av hela liksom, det teologiska spektrat.
Ja.
Så jag vill ju att det ska vara... Alltså, jag tänkte så här, det här kan jag läsa mig till. Jag vill ha the hard fucking facts, alltså.
Mm, mm.
Alltså, en timme är inte för mycket att lyssna på en podd.
Du tycker inte det?
Vem bestämmer det?
Nej, det är väl ingen som bestämmer det. Det är väl egentligen mest att så här, det känns som att det har satt i system att ett vanligt poddavsnitt är typ 40 minuter. Alltså, att det är
absolut
så det brukar
inte
låta.
Det är kanske tråkigt. Man kan väl pausa om man blir trött?
Ja, visst. Men jag är för, absolut. Det bästa jag vet är att träffa personer som har hoppat av sektor.
Alltså det pirrar det till.
Alltså det pirrar till så mycket. Att få höra då inifrån, inte bara heller hur deras tro, alltså hur de levde. Vad åt ni till frukost? Vad klädde ni? Vad tänkte du? Pratade du med andra? Så här, när du började tvivla, delade du med då? Fick du skit? Vad hände när du hoppade av? Alltså allt vill man ju veta.
Visst har du pratat om Plymouth-bröderna?
Plymouth-bröderna, precis. Ja.
Det var ju faktiskt Plymouth som min pappa... Han pluggade kultur, bla bla bla, någonting på Lunds universitet som sin första kurs, tror jag.
Mm.
Och så, om man lyssnar på det här så kommer han ringa mig och säga, Karin, du har fel, men nu är det jag som har den här podden.
Ja, det är inte pappa.
Och sen så började han läsa om Plymouth och det var då han blev liksom intresserad av teologi. Ja. Tror de att de kanske fanns i är de i Småland?
De är i Småland, framförallt i Ljungby. Eller Ljungby, som du uttalade, tror jag. Ja, men precis. Det är en väldigt fascinerande rörelse.
Otrolig rörelse. Alltså.
Extremt låst, väldigt isolerat. Man får inte äta med andra personer som inte är med i rörelsen.
Då har jag en önskning. Lestadianer.
Jaha!
Nej, men alltså, det är jag sugen på.
Skriver vi upp på telefonen. Lestadians,
precis. Lestadius. Alltså, jag spenderade ett år till och från i Kiruna.
Ja.
Där kunde man ju se lestadianer. Lite lestadianer.
Vadå, hur ser de ut då? Ser de ut på något speciellt sätt?
Bleka. Nej, men jag tror att kvinnorna har kanske som en liten huckle. Och jag tror att hardcore lestadianer, det är absolut ingen tv, det är satan. Det är absolut inget kortspel, det är satan. Det är absolut inga gardiner, det är satan.
Det är också satan, ja. Mm.
Så att det är... Lestadianer tycker jag är en liten bortglömd kult som jag skulle vilja veta mer om.
Bra tips.
Tack.
För det är ju... Vi spelar ju in avsnitt fortfarande. Det kommer ju nya varje tisdag.
Ja, och vad har du själv för favoriter? Alltså, har du någonting som du har spelat in som är... Det här är mitt favoritavsnitt.
Ja, det är väl två olika grejer. Jag tycker ju hemskt mycket om att prata med Claes Svahn, journalisten på DN, för att han har skrivit en enormt tjock bok om liksom sekter, hemliga sällskap och domedagsprofetier och sånt där. Och han är så jävla kunnig och han är väldigt rolig. Så jag tycker väldigt mycket om när vi snackade om till exempel just Plymouth-bröderna faktiskt. Det var ett av de mer spännande avsnitten, och även frimurarna tyckte jag var roligt. Men
är han religionshistoriker?
Nej, det är han inte. Han är journalist. Men han har liksom skrivit mycket böcker i ämnet och han är ju superpåläst. Liksom. Men däremot så är nog mitt favoritavsnitt av alla so far scientologerna. där jag pratade med en avhoppare, Håkan Järvå, som var med i 14 år. Han berättade om
han det. Han
ja.
Det var så mörkt.
Nej, men alltså, att han liksom satt i ett scientologiskt arbetsläger i en källare i Danmark. Alltså det är...
Och då var... Nej, men det
är
var...
inte ens det värsta. Alltså, det, är liksom, det är så spännande att höra just personer som har varit med och som har lämnat och få höra vad de har varit med om. Och scientologerna är ju en sekt som... vi typ i Sverige inte riktigt har någon relation till, för att det enda man vet är typ att Tom Cruise är aktiv och John Travolta, alltså, så tänker man inte så mycket mer på det, men de är ju så jävla inflytelserika i USA.
Ja, och är så alltså just det där förföljelsegrejen.
Ja, att de har fair game. Att ja. Om du säger någonting ont om oss, då är det fair game att göra vad fan vi vill med dig.
Ja, precis, men det är också så, alltså det är ju lite som vad heter det, alltså som den där häxjakten, alltså.
Ja, just det.
Den där uppsatt boken, alltså att det är lite som så kommunistjakten, att man så alla tjallar på varandra,
angiverisystem,
ja, och, helt fruktansvärt. Men det måste väl också vara så att om man är John Travolta eller Tom Cruise, då behöver man väl inte gå alla de där stegen, alltså då,
köper man väl upp sig, tänker jag.
Precis, då är man väl bara på det där
OT3.
Ja, kändis. Det är väl där jag hade hamnat om jag var scientolog.
Du hade skeppats rakt in på det här kändishemmet där alla kändisar får bo. Där Lia Remini bodde. Älskar Lia Remini förresten.
Ja.
Hon från Kings and Queens. Heter den där, den här serien? Kings
jag, vet, and Queens. Ja. Jag vet inte, men jag, King, det var hon som det pratades en del om.
Precis, hon är ju väldigt, hon från Brooklyn. Hon är väldigt så. Jävligt cool. Men... nej, det är faktiskt mitt favoritavsnitt, för att jag tycker det är så spännande att höra hur det är inifrån. Liksom.
Men har du sett Unorthodox?
Nej, jag ska börja göra det.
Du kommer...
ultraortodoxa judar
där har du någonting.
Williamsburg i New York, va?
Ja.
Har du sett allting, eller?
Jag har sett allting, och sen såg jag behind the scenes. Jag var väldigt rörd av det. Jag var inte så rörd av klubbscenerna i Berlin. Där kom det,
ja, det kom
att
bli
för dig. Nej, men alltså, Hanna, min tjej, satt liksom och bara... alltså hon tyckte att det var så pinsamt. Alltså hon kan bli så generad.
Alltså klubbscenerna i Berlin.
Ja. När folk, du vet, det var kanske någon lesbisk med undercut som stod och sjöng och bara Det var också too close to home. Alltså.
är det jag?
Precis. Nej, men det tror jag verkligen skulle kunna vara något.
Verkligen. Den ska jag fan se nu, för jag är mitt uppe i den här Tiger King som
det
alla snackar om.
Det är ju en sekt, en helt annan sekt.
Det är helt annan, har du sett den eller?
Ja, men jag tycker att den är...
tråkig.
Nej, men den är liksom... den är lite långtråkig. Jag får inte den här wow-känslan som...
alla andra fått.
Nej, men jag är mer... Ja. Alltså sådana där psykfall finns ju överallt.
Ja, just det.
Alltså de kan ha andra specialintresse. Alltså typ diamanter, vapen, droger eller tigrar. Alltså det är liksom det bara en roll, människotyp som är. Men däremot skulle jag, alltså det är ändå intressant med den där Joe Exotic som har lite olika män. Det sitter liksom, har du sett någonting?
Jag har sett ett avsnitt.
Menar, hans typ ena man då som sitter så
halvnaken utan tänder i en soffa.
Ja, och pratar om hur mycket, alltså mitt klassförakt, och pratar om hur mycket pengar jag tjänar. Och det enda jag tänker är, varför har du inte nya tänder?
Men jag har läst att han fått det. Jag läste faktiskt en BuzzFeed-artikel om att han nu har tagit sig och skaffat nya tänder.
Ja, men alltså det skulle jag vilja se en spin-off på.
Ja.
Jag skulle liksom vilja se...
senaste morse, vet du vad jag rapporterar om då?
Nej.
Att det kommer ett nytt avsnitt. En av soägarna som heter Jeff Lowe, tror jag. Mm-hmm. Jeff Lowe, han är med i den här serien, jag har inte sett den som sagt. Han gick ut ett klipp på Twitter i natt och sa att de spelar in ett nytt avsnitt nu i dagarna, det kommer om en vecka på Netflix.
Wow.
Så tydligen kommer den uppfölja, men jag vet inte ens vad det är som väntar, för jag har inte ens sett det här, så du har väl mer att se framåt än
vad ska du göra då?
Nej, men det är väl ändå, jag ska plöja det.
Wow.
Ja.
Jag är så glad för din skull.
Ja, tack. Jag har en hel 6 avsnitt kvar att njuta av.
Ja, det är så många så. Fan vad kul. Du, hur går det med din hudvård?
Ja, men snälla. Här slängde jag med mitt låtsashår som jag inte har, för att jag har för kort hår. Vad tycker du själv om min hy?
Ja, men jag ser ju liksom att du är ju allt, du är ju som ett filter.
Du tycker
att, det? Ja, men nu ser jag att du har tv-smink.
Ja, jag har tv-smink.
Och det är hemskt. Det är så kakigt,
men jag har ju också världens bästa makeupartist, ska jag säga. Jag har ju en tjej som heter Agnes Börsbo som är, alltså hon är så bra.
På jobbet,
och hon brukar vara på fyran också, tror jag. Men hon är så jävla duktig, så jag brukar ju alltid gå till henne. Och hon, Destis Face, som du ser då. Man blir ju...
Men håller du på? Alltså för att ett tag så var du och jag var ju båda besatta.
Nej men alltså vi var så besatta. Ja. Jag blev galen. Du drev mig till vansinne, Kakan.
Var det jag?
Du drev mig till... Alltså, nej men så här.
Jag har fått den anklagelsen, den kommer då och då.
Ja, det var ju typ ett direkt hatbrott. Nej men alltså... alltså jag växte upp med mamma som älskar mamma, som hade en förkärlek för olika pyramidspel. Det var mycket så här, du vet.
Åh nej,
har man fastna i Oriflame, ja, och Mary Kay typ.
Och typ säkert den här aloe vera drycken.
Nej men snälla, det var ju min mammas, det var mitt liv, bokstavligen, att växa upp i det där. Men mamma hade såna Mary Kay-fester. Och då fick jag sitta som provdocka.
Det där är en avsnitt.
Också en sekt.
Det, men alltså det, men också så här, med all respekt för din mamma. Alltså det är ju inte långt, alltså man förstår ju personlighetstypen som attraheras av Pingst och Oriflame.
Pingst, Oriflame och Mary Kay.
Pingst i Flame, alltså det är,
ja. Ja, men så det, där föddes ju ett intresse ändå, får man ju säga. Där var det mycket såna krämer och smink och hålla på. Så jag har ju alltid haft det, men du triggade igång det på ett helt sinnessjukt sätt där. När var det? 2015 typ bara. Jag blev helt, 2016, jag blev helt galen. Så jag har ju syrat bort, alltså jag vet inte hur många kilo död hud jag har liggande i en hink i badrummet, för att jag har syrat bort allting med BHA.
Med BHA bara?
Nej men så här, jag kör nu, vill du veta min rutin?
Gubben, det är allt jag vill veta.
Okej, okay. Gud jag älskar att prata om det här.
Och nu ska jag luta mig tillbaka.
Nu så, nej men så här, på morgonen, då vaknar jag upp.
Du menar 02:30?
Nej men på riktigt, jag gör det här imorgon. Vaknar upp, en vanlig vecka kan se ut så att jag vaknar upp. Rengör noggrant med... Jag kör ju nästan bara Paula's Choice. Och det är ingen reklam, utan jag säger bara att jag använder det märket.
Det finns massa andra märken.
Finns massa märken. Paula's Choice. För att det var väldigt... jag tycker om när det inte luktar så gott.
Ja, men det
var konstigt. Men jag tycker om att det doftar kliniskt. Ja, jag får mer respekt för det. Typ. Ja, jag tänker att det här gör skillnad på riktigt. Och deras rengöring gör ju verkligen det. För den var till för olje och bland oljehy.
Ja. Och är det lite syra i den eller?
Nej, jag valde den utan syra faktiskt. Mm-hmm. Med fokus på förstorade porer, för att jag har fått det av min brasilianska mamma. Ännu en grej. Tack så mycket för det, mamma. Det funkar väldigt bra som rengöring. På det kör jag då en toner som är anpassad just för förstorade porer. Som slipar ner det, som de här stora kratrarna som jag har.
Är det 2% BHA-liquid?
Den kör jag sen. Det är ju en exfolierande. Så men innan det har jag liksom ett ansiktsvatten. Som också fräter till ordentligt. Så rengöring, toner och sen då BHA liquid. Och kör den i princip dagligen. Och på det ett gott retinololjeserum som är väldigt lite retinol.
Från?
Paula's Choice.
På dagen. Yes.
Och sen då har jag en ögonkräm från The Ordinary. För jag har inte lyckats hitta en bra ögonkräm som hjälper mig. Så det kommer nog bli fillers när som helst.
Jag... Oh, nej, alltså man kan ju inte...
Jag har tagit allt. Alltså Verso, jag har testat allt. Ingenting funkar.
Funkar för vadå?
Mörka ringar under ögonen. Alltså mina översminkade nu, du ser inte. Jag har verkligen
nej,
som mörka.
Nej, alltså mörka ringar under ögonen. Ingenting funkar för det. Alltså det mörka...
Jo, men tear through, Kakan. Du fyller ut lite huden under här under så att du liksom...
Ja, du menar så, ja. Precis, ja, men liksom ingen inte. Kräm.
Nej, så det får bli fillers. Ja, men jag får boka tid. Ja.
Nej, men alltså det är blod som man ser där under. Det är ingenting som man... Det är liksom bara smink som gäller.
Smink eller fylla ut huden lite då, så man inte ser de här ytliga blodkällorna.
Om du vill göra en sånt stört ingrepp, så varsågod.
Vad kan det kosta? Några tusen lappar och så varar det kanske ett år.
Och sen så blir man ju också som, min kompis har gjort det. Man
blir puffig eller?
Ja, men typ näsan. Alltså precis, du vet, mellan näsryggen och liksom ut mot ögat. Så bra att göra detta på podd. Det blir ju liksom utfyllt.
Aha. Ja, Agnes kanske får fortsätta sminka mig privat också. Mm. Så får det bli.
Eller så, alltså jag typ, jag har aldrig concealer. Jag älskar typ att jag har alltid också väldigt transparent foundation om jag har det. Mm. Jag gillar typ att man ser igenom mörka ringar och typ lite pigmentsförändringar. Jag är ju helt ointresserad av det perfekta. Men den är
Och min röv i den 18 juli.
Ja, precis. Det är jag intresserad av. Men annars så tycker jag också, det är också ett arbete man kan hålla på med själv. Att man inte blir besatt av att se ut som en, liksom en perfekt person.
Nej, men absolut. Och det är helt med. Jag tycker ändå om, alltså, jag har inte en helt rak näsa.
Du har en otrolig näsa.
Tycker du det?
Alltså, den är ju grekisk gud utmejslad.
Tack! Vad glad jag blir. Men jag är inte heller så jättefascinerad av att se helt perfekt ut. Men jag tycker ändå att just huden... Jag vill inte bära så mycket smink.
Mm.
Alls. Så egentligen till vardags brukar jag väl max ha, efter att jag haft min fuktkräm. Då brukar jag väl max, om jag kör någonting till vardags, privat, BB-cream från... Bare Minerals, den här Complexion Rescue.
Ja, den för oljehy. Ja. Som Layglow inte hatar.
Exakt så. Mm. Den är otrolig och den ger ju också lagom täckning. För man ser liksom inte sminkad ut.
Okej, okay, men vad håller du på med? Så här, någon gång i veckan har du någon speciell god mask då?
Ja, och då
eller?
Har jag liksom den här rutinen. Det här är då min morgonrutin som du hörde. På kvällen kör jag väl samma, fast ibland så hör du ett BHA på morgonen, ibland på kvällen.
Mm.
Men periodvis när jag vill känna att jag ska vara jävligt snygg för en fest, mingel eller vad som helst, och jag vet att det är typ 5 dagar bort, då unnar jag mig en jävla resa. Då skiter jag i BHA. Nej, men håll i det nu. Spänn fast säkerhetsbältet, för nu blir det
buckle up.
Buckle the fuck up. För så här är det på kvällen. Man rengör, man kör toner, skippar BHA-syran, grundar med 10% AHA.
Oh, nu känns det underlivet.
Låter det verka in i 10 minuter, en kvart, och när du gjort det, då är det på med retinolen. För retinol kan ju verka väldigt bra tillsammans med AHA. Det
boostar
ju.
En riktigt bra booster för retinol.
Alltså, otrolig! Det var en, alltså på riktigt en game changer. Bomben kallar det. Så du mixar ihop de två, kör med det och struntar i fuktmask på natten. För att det ska liksom få verka så...
Som två solitärer.
Det ska få fjälla. Mitt ansikte ska fjälla. Så varje kväll...
Gör det?
Ja. Så i varje kväll kör jag i 5 dagar. Alltså dag 5. Då har man... Alltså det finns inget bättre tips. Det är den bästa huden man någonsin kan få.
För att det här... Jag och Jonas Öhman, vi höll ju på som fan och bara... Jag vill bara maxa retinolen så att jag bara fjällar av. Vad jag än gjorde, ingenting hände. Vad han än gjorde, ingenting hände.
Är det sant? Men hade du på fuktmask på det?
Nej, vi har kört allting. Men snälla, tack för att du checkar in.
Nej, men
gubben.
Snälla,
nej, jag menar, man har olika sorters hud.
Ja.
Nu har jag kört Verso i flera månader. Det är underbart.
Jag är lite besviken på Versos ögonkräm.
Åh nej, det
den hade jag hört så mycket om.
Bästa som... jag älskar den.
Är det sant?
Åh, jag älskar
den. Men vänta,
den.
Vad använder du den mot? Vad vill du uppnå med den? Är det typ att ha så här... Inga rynkor?
Ja.
För det har du lyckats med.
Ja, precis. Men jag har varit så... Alltså, tänk att jag är 39 i sommar.
Ja, nej, men du vet,
jag har ändå... Jag tror att jag har varit så noga med solskydd i så många år och har stora solglasögon. Så att
här, det är inte mycket. Kroka.
Och det är inte så mycket estetiskt som att jag tycker att det är som en härlig utmaning. Att liksom bara se vad kräm kan göra.
Ja.
Sen kan ju inte kräm göra jättemycket mot djupa rynkor. Det är bara fina linjer som retinol kan liksom...
Just
det. Men jag gillar den.
Ja.
Den är verkligen potent.
Jag tycker om att den sticker lite. Men jag såg inte resultat på mina mörka ringar. Men som du säger, ingenting hjälper ju för det förutom filmer. Så det får väl bli en bokning senare i vårdag.
Måste du verkligen göra det?
Nej, jag kanske inte måste det. Plus att jag är rädd för nålar så det kommer nog inte bli av. Gud, men
alltså jag kan inte tänka mig något värre.
Nej, det känns faktiskt svinläskigt.
Mm. Den där 8-procentiga AHA, den är också från Polas, va?
10%, ja.
Mm, just det.
Otrolig.
Mm. Den blåa,
så man blandar de två. Så det är väl den kuren jag gör när jag vill liksom göra mig redo för fest typ, och blir riktigt jävla snygg. Och ibland undrar jag mig också den här Kiehl's nattmasken. Den här
Overnight.
Riktiga sjuka. Ja, den här fuktboosten.
Som är sådär jelly.
Exakt så. Den funkar väl. Min hy svarar väldigt, väldigt bra på det.
Har du testat, vad lite jag tjatar om den här masken, Claire's vitamin E-mask?
Nej.
Sexuella känslor rakt upp i fejset.
Är det den här vita gelédallriga?
Ja.
Är den bra eller?
Memory foam. Oh, årets mask 2 år i rad.
Det
på
är
min
så.
Blogg. Alltså, nej men den är så otrolig. Jag längtar tills jag ska använda den. Alltså.
Är det sant?
Ja, den är otrolig.
Men kan jag... Det är E-vitamin. Ja. Är det retinol? Nej, det är inte retinol. Det är A-vitamin.
Ja, precis.
Men jag brukar boosta min vanliga... Mitt vanliga serum, oljeserum, med lite C-vitamin boost. För att jag vill jämna ut mina fläckar som jag har haft i ansiktet som nu är helt borta tack vare det.
Det är jättebra. Och då ska jag säga att E-vitamin boostar ju C-vitaminen.
Så kan jag köra den nattmasken och blanda med min C-vitamin boost? Eller kommer jag få frätskador och dö och bli blind?
Nej, det tror jag inte att du kommer få. Du kan ju testa lite successivt.
Mm.
Men den är otrolig. Mm. Alltså den är så bra... Nej, men den får du klicka hem. Jag tror att
jag får klicka hem
den.
Jag hör det själv. Det
den
får bli expressleverans. Vad har du för rutiner då?
Vet du vad jag trodde aldrig skulle fråga? På morgonen så går jag upp. Och, alltså jag orkar aldrig tvätta mig. Jag är världens sämsta hudvårdsbloggare. Jag kollar på det där ansiktet och bara...
Du rengör inte ansiktet?
Jo, jag tar micellärt vatten.
Ah, okay,
jag duschar aldrig på morgonen.
Vilket då? Pixi-grejen eller?
Nu har jag en från Eucerin. Vi har samma flaska jag haft i flera år, så jag bara byter en sån här pump. Så då kör jag lite där. Alltså jag ställer mig alltid framför spegeln och bara, jag orkar inte göra någon rutin idag. Så gör jag den då. Tar jag på den, kanske två omgångar. Sen tar jag på, det beror på lite vad det är för dag, men då, jag kan grunda med Sensai. Jag har liksom som en mousse-toner som ger så sjukt mycket fukt, så det kan jag präga på. Sen tar jag oljeserum med retinol från Vär och så, psh, psh, psh. Och sen en dagkräm på det. Sen så tar jag, det finns, de har ju SPF 30, men då brukar jag, nu har jag en från Meso Aesthetic, deras SPF som är så, det står 100 plus men det är SPF 50, men det känns som det är 100. Den har jag liksom nu.
Men har du alltid SPF?
Alltså svaret är ju ja, men svaret kan också vara nej.
Bra sagt.
Ja, för att jag vill verkligen ha det varje dag. Men jag kommer ihåg förra helgen så hade jag skrivit sånt superbra, riktigt uppläxande inlägg.
Just det, därför man ska ha SPF
typ. Nej men typ, här är några jättebra SPF. Ja. Kom in och bara, hade glömt det. Men också för att jag gjorde en behandling för några veckor sedan med så estetisk behandling för melasma då, som jag har haft jättemycket ansiktet. Då gick jag till Lena och hon tvättade av mig med alkohol. Alltså det liksom, det var otroligt. Och typ, så kom jag hem och så skulle jag göra en, lägga masken som hon hade gett med mig. Då ska man ha den i 10 timmar. Men jag hade den, jag blev magförgiftad.
Ja, det var det jag såg på din Insta, ja.
Ja, precis. Den var liksom, det såg ut som en lermask.
Ja.
Jag skulle ha den, hon bara, du kan ha den i 7, men jag hade bara den i 6 för jag kräkte så mycket. För jag blev magförgiftad av någon restaurang. Och då så, efter det, så körde jag liksom med så estetisk, en jättesnäll liksom kräm som jag körde om och om igen. Och sen fjällade jag hela ansiktet.
Perfekt.
Och det gjorde ont och det var känsligt. Och jag körde solskydd. Men jag körde inte solskydd den förra helgen. Och vanligtvis med eller utan solskydd så blir jag helt fräknig och prickig i ansiktet. Hände ingenting.
Är det sant?
Och då kände jag lite, vad synd. Jag vill ha dem där. Jag vill ha de där prickarna. Jag känner mig helt blank utom. Ja,
ja.
I alla fall på kvällen så tar jag, jag har ju 1000 olika, jag går igång lite på rengöringar.
Ja.
Det är en tråkig personlighet.
Ja, det är tråkigt.
Men jag kompenserar. Jag har en från Sunday Riley som är liksom, det här är min favoritprodukt. Det är liksom en balm som är exfolierande.
Mm.
Med korn i, som man liksom rengör med.
Ja, du kör mekanisk peeling då.
Jag har ändrat mig.
Du har bytt
mig.
Sida.
Ja, jag är så för. Vet jag, ska jag säga varför?
Berätta.
Folk får väl för fan ta lite ansvar.
Och inte pila sönder sig själv.
Ja.
Ja. Jo,
så då kanske jag tar den först. Och sen så tar jag, jag har en från SkinCeuticals, en liksom lite mer syrabehandling, tvål bara som jag kör efteråt.
Mm.
Sen kör jag kanske lite 8% i AHA från Peter Thomas Roth. Något som har stått i min, alltså mitt skåp riktigt länge, som aldrig tar slut.
Ja.
Grunda med den. Sen
deras produkter varar ju 1000 år.
Ja, och de är så bra också. Sen retinololjan på det och sen nattkräm. Och sen är jag noga med min ögonkräm. Den brukar jag sätta på lite senare.
Just det.
Och sen varvar jag lite med olika masker och ibland lite andra nattmasker. Nattmask har ju verkligen varit min grej. Men nu har jag lovat mig själv att jag ska köra den här rutinen.
Hur länge går?
Ja, tills den tar slut. Ja. Jag slänger ju inte produkter.
Nej, inte jag heller. Aldrig.
Hemskt.
Gud, du hade verkligen hatat mig. Jag var på semester nu för en månad sedan med min kille. Jag var ju alltså i 40 grader strålande sol varje dag i Thailand. Smorde in hela min kropp, gick ut och la mig och friterade i sololja utan solskydd. Smorde in ansiktet med olja och låg där och stekte. Alltså jag var ju svart när jag kom hem.
Blir man...
Det var CA, alltså det var på riktigt CA.
Men blir man brunare av sån här sololja?
Nej men snälla. Det var ju som alltså Hawaiian Tropic.
Bronzata.
Alltså verkligen, jag blev ju min hud bubblade. Jag fick liksom riktiga eksem. Men fan vad snygg jag var när jag kom hem.
Alltså, ja, du är inte alls orolig för att liksom få hudcancer.
Nej, nej, nej.
Du tänker att din
mamma... Jag är fördom för det. Men jag solar också så lär.
Alltså, vad är det med era bögar? Ni är så dumma i huvudet att...
Jag vet.
Ja, ta det citatet. Ja. SD, tryck upp det. Ja, men gör vad ni vill med det där citatet. Nej, men... vet du vad? Gör din grej. Men du är inte orolig för att få rynkor och sådär?
Men jag tänker att rynkor är lite sexigt på män.
Ja.
Tyvärr är det ju så.
Mm.
Fåror i pannan kommer jag få för att jag har som neandertalare ögonbrynsparti. Så att liksom jag ser ut som en neandertalare. Vilket gör att allting hänger. Min ögonlock hänger. Jag ser så arg ut. Så jag måste alltid lyfta upp det. Och då får jag rynkor. Det kommer bli botox inom några år. Men,
eller bara ett lyft.
Eller ett lyft, absolut.
Man bara lyfter.
Man vill inte se jord ut i för sig. Det är det.
Men jag tänker att när du blir äldre så kommer lyft vara så... Alltså de kommer vara så bra att det inte kommer vara...
Sen vill jag ju ha lite fina linjer runt ögonen. Det tycker jag är skitsnyggt. Framförallt på killar.
Hur är din man? Han ser om...
Helt ointresserad av allt. Alltså totalt. Han är alltså, alla som hör mig föreställer den exakta motsatsen.
Ja. Men Hanna är lite... Nej, hon är inte helt emot, men hon är inte helt för heller.
Nej.
Men jag är ju inte heller nevrotisk när det kommer till hudvård.
Nej.
Jag gör min grej. Jag vill inte att det ska ta lång tid.
Nej, just det. Alltså, du vill inte ha 1000 steg.
Nej,
vem
alltså...
Vem vill i för sig?
Jag vill absolut inte hålla på med det där sydkoreanska. Alltså nej, bara stå och klappa in. Vem fan har tid med det?
Nej.
Alltså så mycket bryr inte jag mig om glow.
Nej.
Att man ska klappa in 12 steg. Nej,
men
nej,
du,
nej,
jag måste fråga. Visst har du gjort dermapil, heter det så? Dermapen.
Microneedling.
Är det bra eller?
Det är otroligt. Det är verkligen grejen.
Och det är bra för förstående porer?
Mm, det är bra för liksom... fina linjer och porer och liksom elasticiteten.
Elasticiteten.
Gör inte det nu, du kan göra det i höst.
Jaha, för att det är solen kommer nu eller? Eller för att jag...
Ja, precis. Då blir man ju lite solkänslig.
Ja.
Och du verkar ju inte vara speciellt noga med SPF-en, så att Alex Lettich.
Ja, Kakan Hermansson.
Jag önskar att Björn fria snart. För, har inte han Instagram?
Jo.
Ser han alltid skriver?
Han ser alltid skriver. Björn, nu hörde du Kakan. Nu är det du som fria, för jag orkar inte rota igenom två stycken snusstockar en semester till. Jag orkar inte det!
Men kan inte du fria?
Jo, men jag får väl ta och göra det. Vi firar ju 5 år i maj, så det får väl bli så bra. Hoppas inte han lyssnar.
Han har annat för sig.
Ja, han har mycket bättre för sig.
Du, tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Så mångfacetterat. Lycka till med allting.
Så bra intervju, Kakan.
Tack. Du har lyssnat på Under huden med mig, Kakan Hermansson, och...
Och mig, Alex Lettich.
Du har lyssnat på Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.